Filmen hette Bob Lazar Air 51 Flying Saucers, vilket antagligen betyder flygande
saucers.
Flying saucers.
Och de står och håller i någonting, en liten varelse, långa armar.
Han sa typ att det såg ut som ett litet barn typ.
Varför döljer de det här för oss?
Hur vet vi att vi inte lever i en liten sån här snökula som man kan skaka med snö i och de sitter och tittar på oss?
Ja.
Vi kanske bara är deras experiment.
Vi kanske är skapta av dem.
Gud! Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Emma och Diana Real Talk! Applådera till själv gör också gumman. Vad skålar vi med idag älskling?
Jag skålar med en flaska Aquador, det är stilla vatten.
Jajamän, jag skålar med kaffe och med energidryck. Skål,
skål, skål.
Jajamän, du vet att det är en sån dag när du skålar med både kaffe och energidrycka. That's when you know life has been dark in Sweden. Jajamän, visste du att, eller det visste du, vi båda har ju läst på om det, att det, den här månaden som har varit i Stockholm nu har varit den mörkaste månaden sedan 1934 läste jag på nyheterna.
Oj, det visste jag inte.
Vi har inte haft en enda timmes solljus.
På en hel månad?
På en hel, sen i november.
Oj, det är faktiskt sjukt.
Ja, det är därför när vi har varit ute så har det varit typ som nu om du kollar ut. Det är liksom immigt.
Ja.
Det är inte ljust, det är inte mörkt.
Nej.
Det är inget solljus.
Ja, men det blir liksom aldrig ljust.
Nej, men det är som att vara i en sån här, har du sett en sån här liten, inte tidtagare, men det ser ut som en liten så här hourglass som man skakar på julen.
Ja, som med snö.
Med sån med snö, ja exakt. Mm. Det är som att vi är i en sån.
Ja, en liten bubbla typ.
En liten bubbla, och det är bara massa snö eller massa imma runt omkring, massa pollution. Det är som att vara tillbaka i LA igen.
Är det inte konstigt att man är trött och låg och deppig och hänger liksom?
Nej.
Noll D-vitamin.
Noll D-vitamin.
Mm.
Ja. Men hur mår du älskling? Hur har veckan varit?
Nej, men jag mår väl helt okej, gör jag. Det har varit en tuff vecka för oss båda.
Jajamän.
Det har varit väldigt mycket som har hänt. Det har varit väldigt mycket tuffa beslut. Det har varit en hektisk och tung vecka.
Verkligen, verkligen en tung vecka. Vi har tagit väldigt mycket... Ni lyssnare kommer inte märka sådär superstor skillnad nu till en början, men efter nyår så kommer det ju ske en hel del förändringar i mitt och Emmas liv som både är positivt och negativt, men framförallt mestadels positivt.
Ja.
Vi har tagit nya lite större kliv i våran karriär och vi har massa överraskningar och projekt som vi jobbar på för er, älsklingar som lyssnar på det här.
Så det är nice, även om det var tuffa beslut och liksom mycket fram och tillbaka och heta diskussioner, så känns det ändå trots allt bra.
Ja, och vi gör det här som ett team älskling. Det är du och jag.
Ja. Älskling. Hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Alltså, det har varit väldigt mycket tuffa beslut. Jag tror att när man driver typ ett varumärke, eller vad ska man säga att det är vi driver? Men det är ett varumärke. Vi har skaffat en Facebookgrupp nu.
Ja.
I Real Talk. Mm. Real Mellanrum Talk på Facebook. Där vi kan integrera.
Vi flyttar till Facebook.
Med er följare. Vi kan få se ansikten på er. Och det är så kul att se vilka ni är. Vi kan prata om allt ifrån smink till skönhet till psykisk ohälsa.
Mm. Man kunna diskutera lite mer med er. För vi har ju Instagram med Real Talk på podden. Men där är det lite mer så här. Det blir lite kommentarer hit och dit och lite DMs, men på Facebook kan man ändå liksom, ja, men diskutera lite mer och liksom ha lite ongoing konversationer, inte bara med oss men liksom med varandra och allihopa.
Ja, och tänk såhär, ni kan live i den här gruppen, vi kan live i gruppen, och det är tyvärr till en början kommer det bara vara tjejer i den här gruppen. Vi kanske så småningom skaffar en till grupp för tjejer och killar, men just nu har vi valt att bara ha för tjejer. Då jag från tidigare erfarenheter av Facebookgrupper vet att det är ett mildare klimat när det bara är tjejer. Och så. Och vi har sett att det har funkat bra för andra poddar också. Men såklart utesluter vi inte er killar.
Nej. Vi har ju Instagrammen också som är öppen för alla.
Ja, vår Instagram är realtalk.podden och vår Facebook-sida är realtalk. Så gå in där och joina, det ska bli så kul. Men det har varit väldigt mycket tuffa val nu kring vårt varumärke och allt möjligt. Det har varit Facebook och Instagram och podden och lite överraskningar som vi har till er som ska komma. Men vad har vi gjort den här veckan?
Vi har bakat pepparkakshus.
Ja, fulla.
Det var jättekul.
Åh gud, Emma kom ju med en challenge till mig där.
Ja, just det. Vad gjorde du, gumman?
Åh gud.
What did you do?
Nej, men alltså Emma och jag, vi höll på att spela in ett YouTube-klipp till min YouTube-kanal. Där vi skulle baka pepparkakshus och vara lite fulla. Och då kom ju Emma på den här briljanta idén att vi skulle challengea varandra lite.
Amen.
För vi blir så tänkiga när vi pysslar. Vi kan liksom inte prata, vilket gör två saker samtidigt. Det är helt sjukt. De alla andra, typ såhär, Klara och alla de här influenserna som såhär, ja, de gör det så bra, de skämtar och pysslar. Vi kunde inte säga ett enda ord. Så bara, vi måste utmana varandra lite. Och då kom Emma med den briljanta idén.
Amen. Jag sa ju till Diana att hon fick välja, vad sa jag, sanning eller konsekvens, va?
Ja.
Ja, och då valde ju Diana konsekvens.
För att sanningen gick inte att besvara på.
Nej, precis. Så jag utmanade då Diana att ringa och bjuda ut Arvid på en dejt. Så det gjorde du.
Jag bjöd ut Arvid på dejt.
Och han tackade ja, gladeligen.
Och han tackade ja, men det var så stelt. Jag har ju än idag inte sagt till honom att det var för ett YouTube-klipp. Jag känner mig elak.
Ja, men du får ju gå på en dejt nu med honom. Vi kan väl ta en trevlig vänskapsdejt liksom.
Absolut, ja men självklart. Och till podden ska han få komma någon gång också. Så det hade varit jättekul. Sitta här och köta lite med Arvid.
Faktiskt.
Se till ifall ni hade velat det förresten.
Let us know. Det som var så kul när vi började baka också var att vi hade kollat på lite så här YouTube-klipp med typ Alice Stenlöf och typ lite så här, men blandade YouTubers. Och det var ju några stycken som liksom hade satt att det skulle gå på tid att baka. Och eftersom att vi hade kollat på det här precis innan vi skulle starta vårat pepparkaksbak, så var Diana inställd på att vi också skulle ha det på tid utan att vi hade kommit överens om det. Så att hon var så stressad, för jag var ganska snabb att bygga ihop mitt lilla hus. Och Diana bara, men vänta, nu är du jättesnabb. Så hon förstörde sitt första hus och hon bara, hämta det andra. Jag bara, gumman, varför är du så stressad?
Nej,
du har alltid det värde på oss
tillbaka. Nej, det var för att vi hade ju så här, vi vill ju alla andra så här riktiga influencers som gör det här professionellt, liksom gör det här bra, typ Alice och Bianca och de här, de gör ju det så jävla snyggt, du vet, så här, med glasyr och det ser ändå bra ut, du vet, så här. Bianca råkar tappa taket på sin, men de fick ändå till det skitsnyggt. Deras blev ju snyggare på 5 minuter än vad min blev på 3 timmar liksom.
Ja, men då kände jag så här, då är det ju bättre att ta din lilla tid i lugn och ro.
Nej, men vi smälte ju socker.
Smälte ju socker, helt stressad.
Vi skulle ju göra vår egna glasyr för att vi tänkte att vi skulle vara så professionella.
Ja.
Ni måste kolla på det här YouTube-klippet.
Ja, vi smälte ju socker. Jag tror vi fick smälta om det här sockret typ 6 gånger. För det stelnade ju med en gång. Så det var ju stressigt när vi skulle limma ihop det. Så det förstår jag ju. Men det var som att du tänkte, det såg ut som att du liksom bara, nu har ingen tid kvar. Och jag bara, gud, vi har liksom typ, vi kan sitta här i 8 timmar
om vi vill. Jag fick andra gradens brännskador.
Ja, herregud. Socker. Men det var kul.
Det var jättekul.
Mitt pepparkakshus blev finast.
Ja, alltså allihopa, säg bara att Emmas pepparkakshus blev finast. Alltså hon blir så defensiv när vi pratar om hennes pepparkakshus.
Ja, men jag var så nöjd.
Ja, älskling, det var jättefint.
Tack, det var också fint. Men mitt var finare.
Åh gud, hjälp. Okej, ditt var faktiskt jättefint.
Tack älskling.
Tack. Jag röstar på ditt också.
Tack, jag med. Men jag gillade ditt ändå också.
Tack. Vi satt och hade en livestream sen och Emma bara, alltså Dianas är ju inte kreativ. Alltså mitt pepparkakshus är kreativt. Diana satt och googlade här på inspiration.
Ja, men det var lite fusk.
Men jag använde ju inte inspirationen. Du är bara sån tävlingsmänniska.
Ja, det är jag. Jag är en dålig provare.
Ja, det är du riktigt. Hon la till och med upp en så här frågestund på sin Instagram. Alltså, vems pepparkakshus tycker ni är finast?
Mitt vann, bara så att vi...
Ja, Emma, ja.
Men jag är faktiskt en väldigt, väldigt dålig förlorare. Jag tycker inte om att förlora.
Nej.
Speciellt inte när folk fuskar.
Men jag har ju inte ens fuskat, Emma.
Du googlade inspiration.
Men jag använde ju inte inspirationen. Jag googlade och jag skrev bara så här pepparkakshus på Google. Och då kom det upp några bilder. Men jag använde ju inte någon av de bilderna. För bilderna som kommer upp när man googlar pepparkakshus, det är typ mansions.
Ja, men sen så fick du också att du tog sönder ett pepparkakshus och fick ett nytt. Så att du hade en hel skorsten. Jag fick bygga en egen skorsten.
Du använde inte ens din skorsten.
Den var sönder, men du fick två skorstenar.
Det fanns faktiskt delar över, så att du hade kunnat göra en till skorsten.
Ja, men jag kände att jag var så kreativ så jag kunde göra min egna.
Ja, ser du? Alltså, du är så...
Nej, jag ska. Nej, men vad mer har vi gjort? Alltså, det är väl typ det. Vi har pratat väldigt mycket jobb och liksom så här, pratat lite framtid, vad vi vill göra.
Åh, så vi har så mycket planer. Nu när PH är över så är det så här skönt på ett sätt, men ändå lite så här panik. För att vi vill ju fortfarande att ni ska tycka att det är intressant, roligt att följa oss. Men samtidigt så här, nu är det ju de OGs kvar.
Ja.
Folk kommer ju sakta försvinna och det är de här äkta. Vi måste börja kalla er någonting.
Ja. Vad ska vi kalla er?
Rallysarna.
Rallysarna?
Som att vi är Real Talk, så är de rallysar, fattar du? Nej.
Åh gud.
Nej, okej.
Nej, jag tänkte på typ rädisar när jag sa rallysar. Du vet, ett slang för rädisar. Har du lite rallysar hemma, Alex? nej, men rallysar kände jag inte.
Nej, okej.
Jag vill ha ett lite, du vet, klinga lite, du vet.
Fint. Ja, men våra...
Våra... Takare. Nej, vi får nu suga på den karamellen lite.
Ja, vi suger på den karamellen. Har ni tips på vad ni vill heta? Vad ni vill bli döpta till? Skriv det på våran Facebookgrupp.
Ja,
tycker jag.
Och killarna, ni får skriva på Real Talk-podden.
Real Talk-podden.
Ja.
Jajamän.
Ja, men gör det, det hade varit kul faktiskt.
Det hade varit jättekul. Och vi har varit hos Lisa, får vi inte glömma.
Nej.
Jajamän, vi var hos fröken Ankerman.
Ja, hon har gjort ett nytt koncept på sin YouTube som heter Lisa Ankerman får besök. Så jag och Diana var ju hemma hos Lisa och stylade varandra.
Ja.
Och det var så kul. Jag och Diana har ju väldigt olika stilar, men typ ändå inte. Och jag var faktiskt väldigt förvånad, för Diana fick på mig klackskor.
Ja, och det blev så jäkla snyggt. Emma vägrade ge mig en komplimang för en skitsnygg outfit som, där hon till och med har på sig ena hoodien idag. Vägrade hon ge mig komplimanger för att jag inte skulle vinna.
Nej, ni kommer förstå varför. Jag hade väldigt mycket kött.
Väldigt mycket kött. Emma visar 2 centimeter hud vid låren för att det var lårhöga stövlar.
Ja, men det kände, jag vet inte om jag gillade outfiten. Jag vet inte om jag tyckte att det var outfiten som jag inte filade, eller om det faktiskt var att jag hade brunt och solat överkroppen men inte underkroppen.
Jag tror det var det.
Och mina ben var genomskinliga.
För du gillade benen, eller du gillade skorna. Du gillade skorna, du gillade hoodien, du gillade cykelbyxorna.
Men det var liksom den lilla detaljen som liksom klämde lite hos mig.
Ja, att du inte hade brunt och solat dig.
Ja, jag tror att det var det.
Ja. Men gå in och kolla den i alla fall, för det var jättekul.
Det var faktiskt skitkul.
Och du valde ut jättebra grej till mig.
Tack. Varsågod. Tack så mycket.
Varsågod.
Tack.
Det är okej.
Säg en gång till.
Nej.
Det var väl veckan, känner jag.
Det var veckan.
Du har inte gjort så mycket annat liksom.
Jag håller på att foka nu på mitt varumärke. Vad vill jag göra nu efter PH? Vill jag vara med i TV igen? Eller ska jag satsa på fan vet vad? Lite planer här på G, så det får ni se. Men igår, vi måste ju diskutera vad vi satt och kollade på igår.
Ja.
Det var ju det som fick oss att vilja komma hit och podda idag.
Vi kollade ju på, ni har väl inte missat att jag och Diana älskar konspirationer och liksom spekulera kring olika teorier kring saker och ting som händer i världen och liksom och så. Vi gillar att spekulera. Och vi kollade på en dokumentär igår som hette, den hette, vad fan hette den? Bob Lazar.
Bob Lazar. Bob Lazar, för er som inte vet, det här är en dokumentär som finns på Netflix, fast den Netflix-versionen är lite så här klippt. Så att inte allting om just Area 51 och det kommer med. Men för er som inte vet, Bob Lazar var en kille som jobbade på en sektion som heter S4 på Area 51. Där han jobbade där, han fick jobbet där. Och han skulle bygga rymd.
Ja, han skulle, filmen hette Bob Lazar Area 51 Flying Saucers. Vilket antagligen betyder flygande
fart. Flying
fart. Vad är det? Fat eller? Flygande fat?
Flying Bob saucers. Laser, Area 51 Flying Saucers.
Nu säger du Bob Laser. Bob Laser så. Flying Saucers. Nej, vi kan inte göra den här rollen.
Flying
Hon är väldigt respekterad
sausages.
Man.
Hej och välkommen till Real Talk. Idag ska vi prata om en dokumentär som handlar om flygande korvar.
Jag måste kolla vad sausers betyder.
Vad?
Tror du det?
Ja, jag tror
sausers.
Det.
Hej
Siri.
Hej Siri.
Hej Siri. Hallå?
Hon bara, nej, inte idag.
Hon bara, not today, Satan, go away.
Ja, tefat heter det, är det.
Ja.
Sausers. Okay. Nog om det. Jo, nej, men han jobbade ju på den här, som Diana sa, S4. Och jobbade då med att plocka isär de här flygande tefaten, a.k.a. rymdskepp och vad man nu vill kalla det. Mm. Och ta reda på, ja, men vad det är som gör att de kan flyga utan, eller vad säger man, antigravitation typ.
Ja, för att de här tefaten flyger ju, de använder ju sig av att manipulera gravitationen för att flyga, men vi kommer in mer på det.
Nej, men, och det här ligger ju då, så att det finns ju ett, bara för att förklara det lite snabbt, att det finns ju Ara 51 som är en stor byggnad liksom, och sen så ligger S4 lite längre bort, så att det är liksom en annan anläggning där de fokuserar på mest teknologi och så, om jag förstod det rätt.
Precis. Mer utomjord så. Och Bob Lazar var ju en man som jobbade där då några år. Jag tror att hans sista år var 1989, om jag inte minns helt fel, där han slutade på S4, den här anläggningen då. Och den här anläggningen som han jobbade på, den handlar, ja, men det är några olika våningar. Mm. Och ingången till den är inte någonting man ser, utan det är liksom, det ser ut som ett berg.
Själva byggnaden ser ut som ett berg.
Och det är just för att det inte ska synas på Google Maps och allt sånt här som vi kommer gå in på. Men i alla fall, han jobbar där. Och i början när han ansökte jobbet så stod det i annonsen att jobbeskrivningen var till någonting helt annat. Det var ju när han kom på intervju flera gånger och de började fråga honom frågor mer om vad han gör på sin fritid.
Exakt.
Än vad han gör, själva jobbeskrivningen och hans kunskaper och erfarenheter.
Ja, kompetensen liksom. Det var inte så mycket fokus på det.
Nej, och han är ju, Bob Lazar är ju verkligen en vetenskapsman. Mm. Alltså på sin fritid, alltså han är så insatt i det, på sin fritid så byggde han jetmotorer som han satte på cyklar och grejer.
Ah, ja.
Så han började i alla fall jobba på den här anläggningen, och när han började jobba där, det första han fick se när han kommer in då och har fått det här jobbet, han har ingen aning om exakt vad det är han ska göra, beskriver han i den här dokumentären. Han kommer i alla fall in på något vänster, så inser han att det är farkost de jobbar med liksom. Mm. Säger man så?
Ja, men alltså
färdkost.
Det är farkost, det är flygande farkoster.
Ja.
Nu låter det konstigt, jag har sagt
det många gånger. Alltså alien, alltså så här,
rymdskepp.
Ja. Exakt, rymdskepp.
Flying sauces.
Flying sausages. It's a lot of flying sausages, but ja, källkritiska var de här realtalk-gummorna, ja. Ja.
Nej, men så att hans uppgift blir ju då, han ser ju då att det är liksom det här han ska jobba med, vilket antagligen är en chock, för att man, har man inte sett ett flygande tefat så är det nog väldigt chock att liksom komma in och bara, jag ska liksom jobba med farkoster.
Ja, men han sa själv, han bara, det var det sjukaste jag har varit med om. Han bara, jag kunde inte tro det.
Nej.
Men det var samtidigt det bästa i hela mitt liv också. Han bara, det är ju varje vetenskapsmans dröm.
Det är klart.
Så han började i alla fall jobba med det. Han sa att allting var så sekretessbelagt att i det här rymdskeppet, och föreställ er ett tefat framför er. Längst ner är en sektion som vissa män jobbar på. Mm. Mitten av tefatet är en sektion där vissa jobbar på. Och längst upp på tefatet är det några andra. Så att de har delat upp allting i sektioner.
Så att Bob Lazar jobbade ju då med att plocka isär de här farkosterna. Eller rymdskeppen, eller vad man nu vill kalla det. Och på toppen av den här, om jag förstod det rätt, så jobbade han med liksom den översta delen av det här, den här farkosten. Och där fanns det en reaktor, han kallade det för typ en cylinder, som ser ut som typ en liten pyramid som är, ja men, var det några centimeter tjock typ? Den var inte jättetjock.
Ja,
och den här reaktorn då har något slags materia som obviously inte kommer ifrån den här världen eller det här universumet.
Precis.
Som vi lever i. Och de jobbar ju på att försöka att ta reda på hur det här är framställt, om man kan liksom slå ihop någonting som gör att man kan framställa det här, för att skulle man komma fram till hur ett sånt här rymdskepp drivs framåt i det här materiet, så hade man ju...
Det är revolutionerande, det är större än bensin, det är större än vatten.
Ja.
Du kan böja gravitation.
Jaja.
Du manipulerar gravitation, du behöver aldrig mer bensin. Du kan ta dig från Sverige till Tunisien på 0,5 sekunder, knappt mindre.
Tänk alla flygplan, ingen bensin, ingen bränsle, till bilar, till el, till alltså allt liksom.
Ja.
Så det här är ju det de jobbar på mest där, och det var det som då Bob Lazar jobbade med, att ta reda på vad det är för material eller materia eller vad man nu kallar det för som de använder sig av då, de här aliens eller vad man nu ska kalla dem.
Ja, för de här tefaten kommer ju inte ifrån jorden.
Nej.
Materialet det är byggt på kommer ju inte från jorden.
De kallar det ju för, om jag har förstått det rätt, så kallas det här, de har döpt det till ett, liksom, ett kodnamn då, element 115. Har de döpt det här materialet till, eller
det här bränslet, exakt, eller vad det är. Och det här bränslet, det den gör är ju att den manipulerar gravitationen. Som han beskrev det, som att tänk att du är på en säng, och på ena, i mitten av sängen lägger du en kula, och du lägger din näve på andra sidan där du trycker ner näven. Med hjälp av gravitationen dras ju kulan mot din näve när du trycker ner den mot sängen. Den rullar ju mot dig för att det blir en kurva. Det är typ så det här bränslet fungerar. Och när de har hittat de här tefaten då, så har ju de som har Air 51, Navy SEAL tror jag han förklarade det som, i den här dokumentären då, men mycket är ju väldigt bortklippt för att såklart vill man ju inte att det här kommer ut, för skulle då släppa all information på Netflix. Precis. Man märker ju också att när han pratar i intervjuerna 1989 och när han pratar idag, så säger han ju inte samma sak, han är väldigt mer rädd, han kollar ner till höger som man gör när man ljuger oftast då, och så vidare. Vi kommer till det. Men det är det, och han berättar ju även en situation som förvånar mig väldigt mycket, för du och jag är ju sådana som tror väldigt mycket på det här, sånt där. Och att det finns aliens, att det finns fartkost, alltså rymdskepp från andra planeter som har kommit hit, det är inte någonting jag tvekar på. Och gud, samtidigt som jag och Emma står och pratar här så flyger det upp en ballong.
Oh my god.
Åh jäklar.
Åh gud.
Ja, vi sitter och pratar om rymdskepp, helt plötsligt är det en jättestor ballong som någon bara släpper från ett tak här.
Jag dör.
Och jäklar vad läskigt. Jag bara hallå, jag har tappat det. Åh gud.
Jag dör.
Jag har ju alltid trott på det här med rymdskepp och aliens. Det är klart som fasiken att om vi är i en Big Bang-explosion, eller vi är skapade av en högre makt, vilken religion eller spiritualitet, vad du nu än tror på, så finns det ju en skapare. Det finns på något vänster, så kom vi ju hit. Och det är ju klart att i den här, vi är i på jorden som har en galax, våran galax är Vintergatan, och sen så är vi i ett universum, men i den här universum finns det miljoner, miljarder galaxer.
Ja.
Och sen det finns miljoner och miljarder universum. Det är ju klart som fan att det finns liv på andra planeter.
Ja, vi kan ju inte vara ensamma. Alltså det finns inte.
Absolut inte. Och vad får oss att tro att vi är så himla smarta?
Mm.
Och det finns ju bevis att det här är ju människor som har jobbat på den här Area 51, som har ringt in och blivit spårlöst försvunna. Ja. Och det var ju därför när Bob slutade jobba där, eller han ville uppmärksamma det här, för att han tyckte ju någonstans att världen har en skyldighet att veta vad det är vi jobbar på, vad det är vi gör. Exakt. För han säger själv att det här är min vetenskapsmans dröm, att få jobba med sånt här, men världen måste veta vad det är the government undanhåller.
Och Bob Lazar går ju ut då med det här efter han har valt att sluta där, och för att rädda sig själv så väljer han ju först att gå ut i, han gick ut en intervju först och kallade sig för Dennis, där han pratar lite kring liksom vad han har jobbat med och vad som finns där. Men sen efteråt, han fick ju FBI efter sig, han var liksom övervakad, och till slut så gick han ut med sitt riktiga namn och blev ju väldigt uppmärksammad i media, vilket såklart gör att det blev väldigt svårt att göra sig av med honom, för att han är den enda som har uttalat sig kring det här, tror jag, som faktiskt inte bara har blivit spårlöst försvunnen.
Precis.
Sen vad som har hänt med de andra vet jag inte, de kanske har liksom bytt identitet eller vet, så här, flytt eller whatever, men han är ju den enda som har uttalat sig kring det här och inte försvunnit liksom, för att han har blivit så omtalad, så att det är klart man kan inte göra av sig med honom då.
Precis, och jag tror att största anledningen för det, för att de andra som har uttalat sig om det här, det finns ju massa samtal, om ni googlar upp det, ni kära lyssnare där hemma, att det är jättemånga som har jobbat på de här anläggningarna som har ringt in och sagt help, alltså verkligen haft panik och bara help, I just want you guys to know that there is aliens out there, för de har ju velat uppmärksamma det här i media, men jag tror att det Bob Lazar var så smart och gjorde, det var att han sa väldigt tidigt i media, så fort han valde att inte vara Dennis och dölja sitt ansikte, för att han insåg att FBI har redan tagit reda på det här.
Yeah.
De har ju stenkoll på alla de som jobbar där, vad de gör på deras fritid och allting. Det han gjorde som var så smart var att han gick ut i media och sa, jag kommer bli, om jag försvinner nu så är det för att the government har tagit mig.
Det som är så sjukt med det här är ju att med tanke på att han blev så uppmärksammad, så går det ju inte bara att göra sig av med honom, såklart. Det kommer ju skapa ännu mer frågetecken och såklart ännu mer trovärdighet. Det var som vi pratade om, att så här, det är såklart lätt att inte, alltså så här, bara, nej men gud, han snackar skit, för att det är obehagligt och det är läskigt, för att man känner så här, men gud, vad är det vi inte vet? Och istället för att då, eftersom att de inte kan göra sig av med honom, så försöker de göra det på andra sätt, genom att de alla, såklart, när det här kommer ut blir väldigt så här, men gud, det här är ju en väldigt liksom sjuk information, och det är ju väldigt så här, alltså stora grejer.
Ja, och media på den tiden var ju inte lika strukturerat, rutinerat och liksom hemlighetsfullt och köpt, förlåt, men alltså köpt och korrupt som det är idag.
Nej.
Utan media då var ju så här, åh gud, aliens. Mm. Det blev en grej, de skrev om det på nyhetsartiklar. Idag vet vi att bara nu, Emma, när du och jag igår försökte googla dokumentärer om Illuminati, så fanns det ingenting.
Nej, det där allt är så borta. Sjukt. Alltså jag kommer ihåg när jag var typ så här, om en 14, 15, 16. Då var jag som mest insatt i det här med Illuminati.
Ja.
Och det fanns så mycket dokumentärer på YouTube som var liksom 1,5 timmar långa. Det var verkligen så här djupt ingående. Alltså det fanns så mycket. Och vi försökte googla igår efter vi hade kollat på den här dokumentären, för att vi ville ju såklart bara se mer och mer och mer. Finns typ ingenting.
Nej,
finns det 3 minuters klipp eller typ så här folk som reagerar på liksom dokumentären? Finns liksom ingenting
det
kvar.
Det finns ingenting, alltså inte ens material som fanns för typ 1-2 år sedan, som jag brukade kolla på och skicka till mina följare när jag hade Illuminati Lives. Inget är kvar, Emma. Nej. Jag får panik.
Det är,
och skit i YouTube. Inga andra plattformar heller. Inte ens på Amazon där du kan köpa. Inte ens på Netflix. Den här dokumentären vi har kollat på, det är liksom där de har klippt bort det viktiga.
Mm.
Ja, men i alla fall, Bob går ut och pratar om det här i media. Det blir superuppmärksammat. Och han fortsätter ju prata om det här i media för att de inte ska kunna kidnappa honom.
Såklart, när något sånt här kommer ut, så folk vill ju inte tro på det. Och alla spekulerar kring det. Man vill vara källkritisk, man vill kolla upp saker och ting. Man kan ju tänka så här, herregud, ingen har pratat om aliens. Helt plötsligt kommer en man och bara, det finns aliens, jag har jobbat med rymdfarkoster och det finns ett liv på en annan planet. Och så här, det låter ju väldigt overkligt och surrealistiskt. Man tänker ju direkt så här, men han är helt galen. Han är ju knäpp liksom. Det här har han bara fått för sig och hittat på. Så folk kollar ju såklart upp honom, och det blir ju en väldigt, väldigt uppmärksammad grej. Och vetenskap, men alla blir nyfikna. Det sjukaste då är att han har ju fått den här anställningen på S4 och AR-51. Han blev anställd av EG&G, tror jag de hette. Och såklart kollar folk upp honom för att liksom kolla upp hans trovärdighet, såklart.
Mm.
Och han har ju då pluggat på en skola som jag inte kom på vad den heter.
Caltech.
Ja, något sånt där, ja. Och de ringer till den här skolan. Ingen Bob Lazar som har pluggat där. Inte fått någon utbildning där. Han finns inte registrerad på sjukhus. Han finns inte registrerad någonstans.
Han har inte ens ett sjukhus han är född på.
Nej.
Helt plötsligt.
Han är total raderad. Mm. Överallt.
De ringer hans tidigare jobb. Han har inte jobbat där.
Nej. Så att det börjar ju skapa väldigt mycket frågetecken. Och liksom inte så mycket trovärdighet i hans story. Men folk ger sig inte, för att han säger liksom också i alla intervjuer samma sak. Han ändrar inte på historien. Han behöver liksom inte tänka efter så mycket i vad han säger. Och det blir också så här, någonstans ljuger man, så är det lätt att säga, oj nej, men så var det inte.
Mm.
Men hans story är liksom samma hela tiden. Så att folk blir ju väldigt nyfikna och väldigt engagerade i det. Och vill liksom tro på honom. Och till slut då så visar det sig att när de ringer till den här skolan, när jag tror att de gick dit och gjorde någon liksom så här, rädd kallar man det.
Ja, så det hela började ju med att folk ville ju inte tro på honom, för att det är ju lättare att inte tro på det.
Mm.
Så de tog ju lie detector test, vad heter det, lögndetektortest på Bob. Och han klarade alla lögndetektortest. De hypnotiserade honom. Han klarade sig genom hypnosen också. Och Bob började prata om detaljer som gick att kolla upp, som du inte hade kunnat veta.
Exakt.
Om du inte hade jobbat på Area 51. Bland annat att på hans bankkonto så hade han fått in pengar från US Navy. Alltså från själva staten, amerikanska staten. Och där kan han ju inte få en lön om du inte har jobbat där.
Mm-mm.
Bob började beskriva hur byggnaden såg ut. Han pratade inte bara om Area 51 utan han pratade även om S4, den här byggnaden bredvid. Och Bob började berätta detaljer som du inte kan veta, för att S4 och det här var ju 1989, det fanns ju inte på Google Maps då, för att det var ju hemligstämplat.
Ja, man har ju inte någon location till vart det ligger, och han visste liksom, det var så mycket detaljer kring liksom S4, Area 51 och allting som liksom inte gick att veta om du inte hade varit där. Till exempel att du skulle ha någon sån här handdetektor där de skannade av ditt skelett. Det var så mycket som var så här. Det går inte att veta det här om du inte har varit där liksom.
Ja, han förklarade som att innan du kommer in i Area 51 så måste varje personal som jobbar där måste skanna händerna på en dörr. Där den här dörren, den här handskannern, det är massa pinnar som mäter storlekarna och mellanrummen mellan dina skelett.
Så sjukt.
Ja, för att veta att det är du. Så att inte ens fingeravtryck går att läsa av.
Nej.
Inte ens ögonavtryck, utan den mäter avståndet och längden på ditt skelett för att du ska komma in. Och den här teknologin visste ju inte folk att det fanns 1989. Liksom.
Nej, gud, nej.
Och så att när han berättade det här tyckte ju folk att han var helt bakom vettet. Tills de några år senare hittade bilder och bara, är det den här? Och han bara, ja, det här är exakt vad jag har beskrivit till punkt och pricka.
Exakt.
Bob berättade även att varje onsdag så mellan en viss tid på S4 så flyger de med de här tefaten.
Ja, just det.
De flyger med tefaten och för att kunna lära sig gravitationen, hur man styr de här tefaten, för att de här tefaten har ju funnits, med rymdskeppen har funnits på jorden väldigt länge och vi har lärt oss att hantera dem. Och han förklarar liksom sätena i är väldigt små i de här rymdskeppen, för att han beskriver det som att det är små säten, personerna, de här barnen som de kallar dem. De
kallar, deras kodnamn för aliens var barnen.
Att de här barnen var små liksom. Så det är väldigt mycket grejer han tog reda på. Han visste som man inte bara hade kunnat få reda på med tanke att det inte fanns på Google Maps. Och då, det som de sätts på ögonbindeln och sätts i en buss med svarta rutor och åker dit. Så att det här är inte någonting han bara kan ha hittat på. Så när de börjar spekulera kring det här.
Ja, alltså ju mer de fördjupar sig i det och de här detaljerna kommer fram. Han visste att det flög tefat, han visste hur man tog sig in, att det var den här skannen, vart det låg, hur man kom dit, vem som anställde. Så ju mer de fördjupar sig i det, desto mer trovärdighet får han ju, eftersom att han kan alla de här detaljerna. Så till slut så, jag vet inte efter hur många år, men han blir ju medtagen till den här skolan som han hade gått på. Och när han kommer in där så vet han exakt var allting ligger. Han vet exakt hur skolan ser ut, för att alla rum ligger. Det var som att det var hans hem.
Ja.
De sa såhär, det är omöjligt att han inte har gått här och kan känna till den här byggnaden så bra, för det är en stor byggnad. Och de hittade även också då en telefonkatalog där hans nummer står med. Han står inte med i registret att han har gått där, men varför är hans telefonnummer där? Så att ännu mer trovärdighet. Så ju mer de fördjupar sig i det, desto mer ser man då att någon har försökt att radera honom.
Till slut så erkänner ju skolan att de har ljugit om honom. De erkänner till slut att vi har ljugit. Det har gått en Bob här. För det går inte att dölja det. Ett vittnen som han inte ens umgås med, nära och kära också, vittnen från långt tillbaka, börjar ta upp att jo, men vi har flera år i rad släppt av Bob utanför biblioteket till det här Caltech, eller vad nu det här universitetet i, jag tror det var LA eller USA. LA eller Las Vegas menar jag. Los Angeles eller USA. Los Angeles ligger kanske i Tunisien, jag vet inte. Nej, men ja, så att det är ju helt, så till slut så erkänner de ju. Men varför har the government, varför har staten försökt att dölja att han har gått i skolan?
Exakt.
Hur kan han idag jobba på ett annat labb och vara vetenskapsman om han bara har gått gymnasiet?
Nej, men hur kan han ha fått en anställning på S4 som det redan har liksom bevisats nu att han har haft, om han inte har haft den här utbildningen och den kompetensen? Och var så pass liksom kompetent. Du får inte, det är inte så att du går ut high school eller college eller vad man gör nu i USA och så bara såhär, yes, nu kommer jag in på Area 51. Det är så här. Ja, vem som helst, snälla någon, får inte en anställning där.
Så nej, det är så sjukt.
Logiskt sett så, jag tycker det var så, det är så sjukt. Och jag tycker det blir så här, varför vill de radera honom? Det är bara så här, då vet man ju att det han säger är sant.
Ja!
100%.
Ja. Det han säger är sant och han har bevis på så mycket sjuka grejer. Och du vet, han berättar ju till exempel, eller grannarna runt om berättar ju att det är så mycket grejer som har hänt i området runt om Area 51. Mm. Typ kilometer innan du kommer in till Area 51 så är det ju vakter som står och patrullerar. Ah. Inte i vaktdräkter utan civilbilar i så här skrotiga skåpbilar som bara står uppe på bergen ute i öknen, mitt ute i ingenstans. Mil och kilometer, alltså kilometer och kilometer innan du kommer till gränsen av Area 51, då de bara står och bevakar dig.
Ja, och de har ju rörelsesensor eller detektor eller vad det heter.
Allt möjligt tills du kommer dit. Jaha. Och det är ju folk som bor i Nevada i de här öknen långt innan du kommer till gränserna. Och där har de ju förklarat att det har varit, de har bränt någonting i Area 51 i det området. Ja, det enda de har sett är svart rök som kommer ut. Och det var ungefär 5 hus som har varit runt om Area 51. Idag är det inte ett enda hus kvar. För att 5 av 6 familjer dog.
De blev förgiftade.
De blev förgiftade av det de brände på Area 51. Mm. Det var bara en person som var kvar som vittnade i den här dokumentären. Resten har gått bort och blivit förgiftade. Så de flyttade därifrån. Och han berättade att de var övervakade. Mm. De var patrullerade.
Det är så sjukt. För nu så här också efter, vad är det nu det har gått? Den här släpptes 2018. Ja, vi säger typ 30-35 år. Sen liksom allt det här började med han, nu kan inte jag räkna matte, men vi säger det är väldigt många år i alla fall, det är över 30 år. Och han har ju haft, han är ju alltid övervakad. För det sägs ju, det som är mest intressant är ju att det här materian, som jag nu har börjat kalla det, som då får de här farkosterna och drivas framåt och förflytta sig på det sätt som de gör, har de valt att kalla för element 115. Och det sägs att Bob Lazar har fått med sig en del av det här element 115 och har det någonstans i världen. Och jag tror de har husrannsakan heter det. Haft husrannsakan och så har de 2 eller 3 gånger sagt att de letade efter ett papper på någon gammal beställning på någonting där det kom agenter, FBI, det var liksom full hus. De delade upp liksom hans hus i kubikmeter och letade igenom varenda liten vrå och sa att de skulle leta efter ett papper till någon gammal beställning, men de letade ju såklart efter element 115.
De letade efter en gammal beställning till ett giftigt föremål, sa de.
Så var det.
Så det kom in folk i labbdräkter. Mm. Det kom in folk i skyddsdräkter. Du vet, så här som man har på film. Du vet, man sätter täcker överallt. Ja. Han sa att det var så mycket människor, för att han bor i ett ganska stort hus, det ser man när man kollar på dokumentären. Att han sa att det var så mycket människor inne i hans lägenhet att det fanns inte plats för folk att gå runt. Det fanns knappt plats för folk att stå.
Exakt.
Och de bara gjorde såna här razzior. Och de här razziorna gjorde han när han hade pratat om någonting som har med Area 51 att göra. Jag kommer ihåg att det finns ju en scen där han ringer den här mannen som gör den här dokumentären som släpptes på Netflix, där de nu har valt att klippa ut all information om Area 51. Mm. För såklart, annars får ni ju inte sändas på Netflix. Nej. För vi ska ju inte få veta.
Nej, det är klart.
Varför tror du alla de här dokumentärerna är borta på YouTube?
Nej,
vi
klart.
Ska ju inte få veta. Nej. Skit i YouTube. Jag satt och forskade på andra hemsidor. Allting är borta.
Ja, är
de vill inte att vi ska veta.
Nej.
De vill inte att vi ska prata om det här. Så Bob går i alla fall till den här mannen som ska ha den här dokumentären om honom. Han tar honom långt, man ser att de åker långt, långt, långt ut i skogen. De lämnar sina mobiltelefoner. Den ena, han som ska hålla den här dokumentären, kommer med en sån här liten radarpistol eller vad det är, för att mäta så att det inte är några signaler eller någonting någonstans
i närheten. Signaler.
Ja, den stör signaler, ja precis. Mm. De tar i alla fall Bob långt ut i skogen för att kunna intervjua honom.
Exakt.
Och Bobs villkor är att ingenting av det vi spelar in nu får klippas. Allting måste vara i ett långt klipp som ska läggas in i en krypterad mapp som är i en krypterad mapp som är i en krypterad dator så att man inte kan komma in i det. Och det ska vara lösenordsskyddat och ditten och datten, och det ska sättas i något kassaskåp och gud vet vad.
Ah, ja.
Och man får se att de har spelat upp det här. Men de spelar inte ens upp det han säger i dokumentären.
Nej.
För att sen berättar Bob att efter att de har spelat in det här, det är då gör de ytterligare en husrannsakan. Hela
Exakt.
FBI stormar hans lägenhet 30 år senare för att han går iväg, åker in i skogen en gång och inte har täckning.
Det är så sjukt. Det där är så sjukt. De vill ju ha tillbaka sin element 115 som han har gömt någonstans.
De övervakar ju honom som bara den för att han, ja, för att det här materialet är borta. Det här bränslet eller vad man ska kalla det är borta. Mm. Men också för att de vill någonstans skrämma upp honom att hey, we see you.
Ja.
För att det är ju grejer som Bob tar upp i media från 1989 där mycket av det här materialet är borta. Det går inte att hitta. Men vissa intervjuer har de ju, materialet går inte att hitta längre, men det finns lite av det här materialet finns i dokumentären där Bob säger så här. Han säger klart och tydligt: jag gick en dag förbi. Han kommer in på Area 51, skannar av sin hand med den här pinnen som mäter av, med ljuset som mäter av skelettet och allt där för att du ska kunna komma in. Han bara, jag går en vanlig dag på väg till ett av de här skyddsrummen. Han förklarar som att det är en korridor i ett mentalsjukhus där det bara är stålväggar, stålgolv, ståldörrar.
Mm.
Där du bara kommer in i det rummet där du ska jobba och du får jobba på den lilla delen av fartkosten du ska jobba på.
Mm.
Du vet lite om hur det ser ut, men du kan, alla kan bara sin grej och det är en kontrollgrej för att du inte ska kunna någonting. Och han förklarade som att en dag när han går förbi i den här korridoren så sneglar han bara in i en av de här ståldörrarna.
Mm, så är det något sånt litet fönster typ.
Litet fönster som man har, hur ska man säga, i sjukhus.
Med laboratoriedörrar, liksom sådana små glasfönster, en liten fyrkant liksom.
Precis, och han förklarade som att han ser då, han sneglar in och ser då att det är två eller tre män i vita skyddsdräkter.
Heltäckta
skyddsdräkter. Tänk att du jobbar med sjuka patienter som kan smitta, som kan bära på en, när du har liksom riktiga skyddsdräkter med mask och från ögonmask topp till tå. Från topp till tå täckta. Och de står och håller i någonting, en liten varelse.
Mm.
Men vad var det han sa? Långa armar.
Han sa typ att det såg ut som ett litet barn typ. Med långa armar, stort huvud. Och det var de här två männen. Han kollade in om millisekund. Och så såg han också en farkost med liksom något litet säte typ, tror jag.
Precis,
han sa.
Precis.
Men också i den här intervjun så säger han det. Han bara, jag vet inte vad jag ska tro att jag såg. Det var så snabbt, men jag såg något litet. De stod i skyddsdräkter, jag såg långa armar. Men jag vet inte. Han vågar inte eller vill inte säga.
Nej, men i intervjun 1989 där säger han att jag såg att de höll i någonting som inte var mänskligt, att det var som ett litet, det var någonting som hade långa armar, stort huvud. Men i den här Netflix-dokumentären som är inspelad nu 30 år senare, där frågar de honom om samma händelse igen.
Ja, det missade jag.
Ja, där frågar de honom om samma händelse igen. Bob, du säger 1989 att du såg någonting som var långa armar, stort huvud. I en millisekund kollar in, det var två män i rockar. För att han beskrev det väldigt detaljerat.
Mm.
Väldigt detaljerat beskrev han det här. Men, alltså 30 år senare nu när de har den här intervjun med honom, då säger han helt plötsligt, nej, jag.
Nej, han bara, jag vet inte vad jag skulle säga att jag såg, för det gick så snabbt. Och det skulle kanske kunna vara en docka som de har testat, för de kallar ju det för barnen. Och det var ett litet säte. Och jag vet inte om det var en docka jag såg eller vad
nej,
det var.
Han sa att det var en docka han såg. Han sa att det var en docka jag såg. Mm. Och det var absolut inte aliens, säger han. Nej, jag måste ha sett fel. Det var inte aliens. Det är docka eller någonting sånt som de har testat på. Men det var två män. Då var det helt plötsligt inte skyddsdräkter. Då var det två män i rockar.
Jag har missat den här intervjun som han hade innan.
Ja, för där ändrar han story helt. Så då säger han bara, det enda viktiga för mig är att det finns farkost, det finns rymdskepp, det är det enda jag säger.
Mm.
Och sen vet jag också att det finns liv på andra planeter, men alltså att det finns andra liv. Där bekräftar han återigen att det finns aliens.
Mm.
Man vill inte bekräfta att han har sett aliensen, men han bekräftar ändå att det finns aliens. Det är ingen snack om saken.
Nej.
Och han bekräftar också rymdskeppen som han säger att han vet, han bara, det är omöjligt. Alltså han är en av världens smartaste vetenskapsmän som 12 år gammal byggde jet som han satte på sin cykel.
Liksom.
Det här är en smart man som har jobbat med det här materiet, som är bevisat att han har varit där.
Mm. Men han har ju, jag tror också nu när det är så här, han vet att han är övervakad hela tiden. De har ju stenkoll på honom liksom. Och de är väl livrädda för att det liksom, för vad som ska komma ut, vad han vet. Och också att det här materialet som man har, som det sägs att han har, det här element 115, det är ju ett starkt bevis till 110%, även om man redan har mycket bevis. Men på, för att verkligen så här visa, hade han tagit fram det här ämnet, element 115, som finns där, som han har jobbat med, då har han ju så här.
Men klart. Varför skulle han ljuga om att det finns aliens 30 år senare när han så, alltså, du ser på en människa när människan ljuger och inte. Vi tycker att alla ni som lyssnar, kolla på den här dokumentären, för man ser i hans ögon att han ljuger inte. Han säger det med en sån bestämdhet. Och nu 30 år senare när han ska neka att det finns aliens, då kan han inte ens kolla in i kameran, utan då kollar han ner i marken. Och dessutom så är de här tefaten som flyger så pass små att han förklarar än idag att det får inte plats människor, för att det är väldigt små säten. Och han har 3 veckor i rad bevisat att han har tagit folk till S4 där man kan se rymd till de här tefaten flyga. Men om det bara finns, om människor inte får plats i tefaten, hur kan då de här tefaten flyga? Det finns ju bevis på att de har sett tefaten, och det är massa människor som har ringt in och sett tefaten. Människor runt om beskriver det. Det är någon myndighet, någon som har jobbat på någon myndighet som har läckt ut att de får in ungefär 500 samtal i månaden på att de har sett rymdfarkost liknande.
Ja, just det. Just det. Det sjuka är också att det finns ju inte så mycket. Han berättade i dokumentären att de har försökt att få tag i liksom allt material, alla videos, allting som går att få tag på. Och det enda de har kunnat hitta förutom hans intervjuer är en liten kort snutt av en video där man ser det här element 115 som används och böjer. Hur ska man förklara? Böjer ljuset.
Alltså det här materialet jobbar ju, det är ju inte bensin, det är inte vatten. Alltså jag vet inte, det är någonting som inte finns i våran
Det går inte att förklara.
Den böjer ljus. Den kan böja ljus. Den manipulerar ljusets hastighet för att den är snabbare.
Den manipulerar gravitationen. Det är så här, om ni tänker som den här trekanten som vi förklarade innan. Vi säger att det är den här element 115. Att du ska försöka, tänk er två magneter som ska försöka nudda varandra. Ni vet att det blir ett sånt fält emellan. Det går inte.
Att sätta ihop dem om det är plus och, om det är minus och minus. Eller
exakt,
vad det är.
Ja, precis. Något sånt. Det går inte. Men det här materialet då är lite samma som två magneter, att du kan inte sätta ditt finger, du kan inte nudda, alltså det går liksom inte att ta på den. Den bara stöter bort. Alltså det är...
Och det här materialet använder de även som skydd runt om farkostet, eller det här rymdskeppet, för att man inte ska kunna ta på det här rymdskeppet.
Exakt.
Tänk då, det här såg du till mig igår, Emma. Tänk då om de hade kunnat framställa det här materialet. Tänk då stridsvagnar.
Ja, gud ja.
Du kommer aldrig kunna skjuta på en stridsvagn.
Nej.
Tänk då hus. Vi hade aldrig behövt ha inbrott i några av våra hus längre, för att du kan inte komma in i huset om inte det är jag eller whatever. Tänk då bilar. Vi hade aldrig kunnat hamna i en bilolycka igen. Tänk om vi hade kunnat få ha det här materialet runt om oss. Vi hade aldrig kunnat dö i en olycka någonsin igen, Emma.
Sätt en sån trekant på huvudet.
Ja, men alltså vi hade kunnat vi hade kunnat ramla ner från 708:e våningen och det hade inte hänt någonting.
Det hade stoppat.
För vi hade säkert kunnat flyga om vi använder den här gravitationen. Om vi har det här bränslet på oss och det här bränslet gör att vi hade kunnat vara i Afrika på 0,2 sekunder och sen åka till USA och sen åka till central, alltså du vet, vi hade inte kunnat dö.
Exakt.
Och om de har upptäckt det här ämnet, tänk då, bensin finns inte, inga människor kan, alltså det finns inga olyckor, det gör att sjukvården kan gå runt, för att medicin, vi behöver inte medicin på samma sätt, för att vi behöver inte antibiotika, för att vi kan inte få vissa bakterier, för att vi har, det här ämnet stöter ifrån grejer. Det är inte längre bilolyckor, det behövs inte material för gips, det behövs inte Mercedes-Benz, behövs inte längre.
Nej. Men det är det som är med regeringen och allt det här, det är makt och pengar.
Makt
i slutet på dagen.
Och pengar.
Makt och pengar.
Så hur vet vi att det här materialet inte redan finns?
Det gör det garanterat.
Det finns ju, vi vet ju att det finns, men hur vet vi att de inte har lärt sig att
framställa det?
Framställa det. Och varför döljer de det här för oss?
Jag vet, men det är det som är så mycket med det här. Det sägs ju att det finns botemedel mot HIV, mot cancer, mot allt sånt här. Men det handlar om pengar. Ja. Makt och pengar.
Och det är så sjukt för att han säger ju också att Area 51, att det går ner.
Ja, att det finns en under, och att det finns en underjordisk våning också.
Ja, det går ner 30 våningar och sen så är det en våning där de inte vet vad det är de gör. Mm.
Det är så sjukt. Alltså, ja, fattar du hur fett det varit att få gå in på Area 51?
Ja, för jag menar, om det är bevisat att det finns rymdskepp, vem är det som har tagit hit med rymdskeppen? Det är klart att det är någon där.
Ja, men det är klart. Det är inte så bara att det kommer ett flygande rymdskepp från månen och ingen har skapat det eller byggt det eller du vet, flygit det. Det är så här, det är så här 1+1 liksom. Man bara, hallå, klart att alien finns.
Jag tycker bara att det är så sjukt. Och det är så här, det som är ännu mer komiskt i det här, eller komiskt är det ju verkligen inte. Jag tror bara att vi många av oss vill inte tro på det här för att det är lättare att inte tro på det. Precis som att jag väljer att inte tro på spöken för att jag vill inte tro på spöken. Nej. Jag bor själv och jag bor ganska stort och jag vet inte vilket vrå jag ska kolla ifall jag blir rädd för någonting. Liksom.
Ja, och sen tror jag man är också rädd för det man inte har kontroll över och inte vet allting om. Det är samma som med sjukdomar. Man är rädd för sjukdomar för du vet inte hur du kommer påverkas av det. Det är så här, allting du inte liksom kan påverka eller ha kontroll över är ju läskigt. Och då är det lättare att välja att inte tro på det. Och leva ditt liv som vanligt och låtsas som ingenting.
Men efter allt det här hände med Bob och han kom ut om det i medier, det blev väldigt mycket spekulationer. De kunde bevisa att det finns en byggnad bredvid Area 51 som heter S4. Där de erkänner inte att det är UFO:n.
Nej.
Men de säger att de jobbar med väldigt hög teknologi. Host.
Där, med så pass stor liksom, du vet, instängd minor, rörelsedektorer.
De dödar dig om du går förbi en viss liksom så.
Det är förbjudet med flygplan, det är förbjudet med, vad heter sån här som flyger i luften som man styr?
Drönare,
allt sånt är förbjudet. Det är förbjudet att vara i närheten av det området.
Visste ni att det inte ens fanns på Google Maps?
Ja, nej, det finns inte.
De manipulerade Google Maps.
Det är
sjukt. Så att inte ens skulle vara med på Google Maps. Mm. Däremot, efter att det här blev en väldigt stor grej så har de ju släppt det på Google Maps nu, påstås det. Jag tror absolut inte på det. Jag tror att efter 2006 så fejkade de det.
Ja.
För att 2005 när de släppte bilderna från S4 och Area 51, då den här andra anläggningen på Google Earth, eller Google Earth. De bara adressen.
Ja.
1234 Road. Nevada.
Ja.
US. Nej, men när de släppte då det här på Google Earth mellan 2005 och 2006, så när man höll koll på den här S4-byggnaden så ser man att 2005 är det bara en byggnad. Och det är liksom inte ens en byggnad, det ser bara ut som ett berg med två stora dörrar du öppnar och går ner. Liksom. Det är ingen byggnad uppåt om jag uppfattar det rätt.
Du tänker men, S4?
Precis.
Ja, den var byggd som typ en spetsig trekant som var sandfärgad för att den ska synas liksom, från satelliter, kameror och så vidare.
Exakt, exakt. Men de har ju sett att mellan 2005 och 2006, helt plötsligt, så är det ett stort UFO-liknande fat som är ungefär 30 meter långt.
Som på Google Earth?
På Google Earth, som de har catchat. Det här finns. Det här sa de i det vi lyssnade på igår. Att mellan 2005 och 2006 så kan man se om man kollar på S4. Googla det här, hörrni, ni som kollar på det här, så kan vi tillsammans se om vi kan få fram de här bilderna.
Ja, för det fanns väl typ på Google Earth att man kunde gå tillbaka i tiden.
Precis.
Och kolla hur det såg ut liksom.
Precis. Och det var en liten tid där den fanns med på Google Earth, men jag tror inte att det finns med längre. Men då i alla fall var det 30 meter långt svart UFO-liknande fat som var där, som de inte kunde förklara hur det kom dit.
Oh my god, jag vill att se det. Det där måste vi googla upp.
Vi måste googla upp det här. Ja.
Oh my god.
Och efter det så försvann den. Och nu är det ju fortfarande bilder på Area 51 och S4 säger de. Om det inte är borttaget nu idag. Men
för nu har de gått ut med att det existerar, att det finns och att det är där och att det är teknologi och att det är forskning och allt vad det är. Innan så sa de ju att det inte ens existerar. Det fanns inte. Area 51 existerar inte. Jag vet inte vad ni pratar om. Det finns inga S4. Men nu har de ju, jag tror det var väl typ 2005 då när det här råkade komma ut, att de var tvungna att liksom så här gå ut med att okej, det finns liksom ett flygfält där vi har liksom så här där vi forskar. Det är så här jättekomplicerad forskning och teknologi och allt vad det är. Så jag tror att de har gått ut med det, men jag tror dock inte att det går att hitta för att man ska kunna hitta koordinationerna till det.
Precis, precis, och för att man inte ska kunna ta sig dit. Plan får inte flyga en viss meter ner för att de inte ska kunna se.
Exakt.
Och det är ju, alltså det är ju väldigt mycket huffens de sysslar med där som vi inte vet om.
Ah.
Och jag tror ju att vi tillhör ett större universum. Jag vill inte tro på det.
Nej.
Jag vill tro att det bara är vi på jorden och att jag går till jobbet varje dag och det är så här jag ska leva tills dagen jag går bort och livet handlar bara om kärlek, peace on earth, yes, love. Liksom. Men det är så mycket sjuka grejer i den här världen som vi inte kan förklara. Och där kommer vi också in på ett helt annat spår som vi kanske kan ta i något annat avsnitt med energier.
Ja, det finns så mycket.
Precis som att du och jag pratade om en viss grej och så spelades det upp i dokumentären en sekund efter.
Ja, det där var så sjukt.
Ja, du kan tänka på någonting. Du kan tänka på en viss person och helt plötsligt så ringer den personen dig. Det är inte av en slump.
Nej.
Du kan tänka på ett ex eller en person som du har bråkat med eller inte träffat på ett tag. Helt plötsligt stöter du på den personen på stan. Mm. Det här är energier som vi drar till oss. Har ni någonsin tänkt på att när ni vaknar på morgonen, slår i tån i sängkanten, så har ni världens sämsta dag. Ni fortsätter ramla in i handfatet. Chefen ger dig sparken eller du blir ovän med någon kompis. Det här är ju för att du blir, när du ger ifrån dig de här negativa energierna så ger det en reaktion där negativa saker fortsätter att hända. Mm. Lär du dig att kontrollera den här energin så kan du attrahera in andra grejer. Är ni intresserade av det här så kan vi ta upp det här i något annat avsnitt. Men det här är ju också bevis på att det är någonting större än bara... Mycket av det här går också att bevisa.
Gör
det. Alltså att du kan... Våra tankar som vi sänder ut, det är frekvenser. Och då finns det inte någon annan ute i de här frekvenserna då? Tänk om det är någon annan, något annat universum där som har starkare frekvenser än oss.
Nej, men det här är så sjukt. Det här, som sagt, vi älskar att prata om det här. Och det är så intressant det här med liksom så här att hans identitet liksom skulle döljas. Och där kom vi in på allting det här med Illuminati, frimurarna, regeringen i USA, presidenter, allt det här. Det är någonstans som att så här, allting har liksom en koppling till varandra. Och speciellt med Illuminati, det är ju så himla brett och så himla stort. Och det här med AR-51, jag tror absolut jag har med Illuminati att göra. Det är så här, det är någon som styr och ställer kring det här. Varför får vi inte veta? Varför ska det vara hemligt? Som vi sa, typ att det Illuminati handlar om att de vill styra vad vi ska veta, vad vi ska tro på, hur vi ska se på saker och ting. Och det är ju också samma som det här med att de har försökt att dölja hans teori.
Förlåt, men Imenella började följa mig på Instagram precis och sa att hon är förälskad i mig, att jag är en riktig broder.
Söt.
Jag älskar henne. Hon är, typ, hon är en av få artister i Sverige som jag hade blivit starstruck av. Shoutout Imenella om du ser det här. I fucking love you, man. På tal om ingenting, förlåt, jag blev så chockad.
Jag bara, vad hände? Jag såg
jag bara, oh my god, jag älskar henne. Jag älskar henne, hon är en sån power boss lady.
Ja, det är hon.
Nej, men alltså... Det, jag vet inte, Emma, det känns som att allting sitter ihop. Alltså, det är klart att de inte vill att vi ska veta att det är farkost, att det är aliens. För att om vi får reda på det här materialet, det kan ju rädda oss ifrån så mycket. Och det hade ju rubbat ekonomin, och det är ju där Illuminati någonstans kommer in. Där de... Illuminati handlar ju om att... Alltså, vi kan djupdyka i det här någon annan gång, men det bildades ju... Amen, för många, många år sedan liksom, där det handlade om att vi skulle gå över från kristna.
Ja, Illuminati vill ju inte att det ska finnas någon slags religion förutom djävulsdyrkan.
Precis.
De vill få bort allting som har med religioner att göra, tro att göra. De vill bara att det ska finnas djävulsdyrkan liksom.
Och sen så gick det över till att man skulle kontrollera media. Kontrollera allting som ges ut, och för att kunna kontrollera media så måste man kontrollera ansiktet ut i media. Vilka är ansiktet ut i media? Det är de stora artisterna. Vi snackar Rihanna, vi snackar Miley Cyrus, vi snackar Lady Gaga, Jay-Z,
Beyoncé.
Alltså alla de här som har gjort det här djävulstecknet. Men allt det här, de är ju köpta av media. Och media kontrollerar ju ekonomin och allting runt om i världen. Jag vet inte vart jag ska börja.
Nej, men det är ju det, och det är därför jag tror att det är så himla mycket med allt det här med sekretessen och det här med Area 51 och liksom allting som för sig går, att det är så här, alltså Illuminati handlar om att styra oss. Vi ska inte vara medvetna om att vi blir styrda.
Precis.
Det är så här, kommer det här materialet ut då? Ja, de kanske redan använder det någonstans, men vi vet inte det. Och det är liksom hela syftet i att så här, vi ska inte vara medvetna om på vilket sätt de styr oss, hur de styr oss, varför de styr oss. Det är liksom det som är hela syftet med det.
En annan grej som är helt sjukt som vi måste gå in på, det är att Illuminati och allt det här, målet, en av de stora målen som de har haft, förutom djävulstyrkan och det här, det kan man ju tro på om man vill. Jag väljer att inte djupdyka i det här med djävulstyrkan, för det har inte jag sett några bevis och riktig research på.
Riktig
research på. Jag har flyttat bort till USA.
Då börjar jag ändå sätta en riktig bevis.
Jag bodde i USA i 5 år, nu jag kan inte prata svenska längre. Nej, men det har ju varit att de vill ju sänka, de vill ju att vi är för många människor på den här jorden. Vi konsumerar för mycket. Mm. Vi kostar för mycket. Vi är inte lika lätta att kontrollera. Vi blir smartare och smartare. Teknologin blir bättre och bättre. Vi börjar se bortom vyerna. Vi är inte längre inne i bara våra 9-5 jobb, utan vi gillar
att forska. Du börjar vakna lite mer i allting också.
Vi börjar vakna till, precis. Och därför har målet varit att sänka antalet människor på jorden till, vad var det, 1 miljard, 2 miljarder ungefär. Och för att kunna sänka de här 2 miljarderna, alltså dra ner oss till bara 2 miljarder människor, så har det, de har velat göra det här genom att skapa en pandemi, genom att skapa, det ska vara slut på mat.
Exakt.
Nämns det, att det ska bli en hunger,
svälta folk, corona, alltså det är så här,
börjar och då kommer man... corona.
Exakt.
Och då kommer hungerpandemin.
Jajamän, och då kommer vi in återigen på det här med Illuminati och konspirationer.
Ja, och då kommer vi in på det här med Maya-indianerna, där deras kalender tog slut ett visst år, och det var ju då vi började den här Georgian, som är våran kalender som vi känner till, och den tog ju slut, men de har ju räknat fel, för att kalendern var 8 år fram eller någonting, vilket gör att när Maya-indianernas kalenderna tar slut i våran almanacka blir det 2020.
Amen.
Vad har hänt 2020?
Ja, allt har gått åt helvete. Det är det här, alltså det, jag har försökt att säga det så många, men det är också så här, börjar man nu tänka på det här och liksom faktiskt djupdyka lite in i det här med Illuminati och allt sånt, så är det väldigt lätt att pussla ihop alla pusselbitar och tänka 1 + 1, varför kom corona, hungerpandemi, vad är det som sker och varför, och där ser man ganska klart och tydligt att det liksom så här, det kan inte vara slumpen. Det kommer inte bara liksom ett coronavirus 2020 som, alltså så här,
Vi säger inte att corona är påhittat, men jag säger bara att jag tror inte på teorin som ligger ute.
Inte jag heller, kan jag säga.
Jag tror inte att det kom från en fladdermus i ett labb i Wuhan. För det är så här, jag pratade faktiskt med Dani om det här. Och Dani nämnde någonting om att det är inte i ett... just där, att det inte var någonting med någon fladdermus. Fan, vi får ta in Dani till podden, så får Dani sitta och prata om det här med oss. För att han är väldigt... väldigt, väldigt insatt i det här. Det tycker jag vi borde göra.
Ja,
vi borde sitta och prata om det här
med någon mer som är insatt.
Och någon mer som är insatt. Om det finns någon där ute, let us know. För det här är så sjukt. Alltså, vi kan prata om det här hur länge som helst.
Ja, men det finns så mycket att prata om. Det är så här, man skulle kunna djupdyka i det här med corona. Bara där kan man spekulera kring så mycket olika teorier och konspirationer. Hungerpandemi, SARS, alla olika sjukdomar som har varit, alla pandemier som har varit, vaccin. Alltså det är så här, det är så himla brett. Det är så brett. Så att det här är ju, vi kan ju sitta här i 75 000 timmar och bara prata om alla olika typer av konspirationer. Men jag tycker att det är så, det jag typ har riktat in mig på nu det sista tiden är det här med UFOs. Det var ju, de hittade ju i en öken för inte så länge sedan, det stod i Aftonbladet. Jag tror att det var någon som var ute och flög typ så här. Och hade bara sett typ att det var någonting som blänkte ner så här mitt i öknen. Och bara, fan, är det här liksom, mitt ute i öknen så står det någonting och blänker. Så han hade liksom börjat flyga lite lägre då. Och sett att det står typ en stor bara metallplatta som var liksom flera meter hög. Som var kanske, ja men inte jättetjock, men liksom bara en stor metallplatta mitt ute i öknen. Så det här blev ju jätteomtalat och så här bara, hur har den kommit dit? Varför står den här? Är det någon konstnärlig liksom projekt? Eller det är, så här, det är också inte någonting som man bara kan säga, här har jag bärt med mig min metallplatta och ställt upp mitt ute i öknen. Och varför mitt ute i öknen?
Och det måste ju ha vägt väldigt mycket.
Och där har det ju börjat spekuleras väldigt mycket. Alltså nu, liksom, alltså nu senaste bara. Just kring aliens och UFOs. Och jag tycker att det är så häftigt.
För den här metallplattan var ju inte bara på ett ställe.
Men de hittade den på flera ställen sen.
Mm. Och den väger ju så mycket att man måste ju...
Ja, men hur har den kommit dit?
Man kan inte bara... Du beskrev det så bra när vi pratade om det här och spekulerade kring det igår, att du kan inte bara ha lagt den här metallplattan här mitt ute i ingenstans. Det måste ha varit ett projekt där du har gått dit med maskiner och lämnat den. Och för att kunna ha lämnat den på med maskiner på det här stället, då måste the government, staten, ha upptäckt det med satelliter.
Någon måste ha sett det. Det är inte så att din metallplatta du tar under armen och drar ut med bilen i öknen. Alltså du vet, det är så här, du måste ha tagit dit, du måste ha fått hjälp. Det måste ha varit flera personer. Du måste ha haft liksom lastbilar, lyftkranar. Du måste ha satt dit den på något sätt. Det är inte så att du bara kan ställa den i sanden heller och så står den upp. Det är en stor metallplatta. Den behöver stå på någon grund. Men hur? Det är samma som vi kan prata om pyramider. Hur kom pyramiderna till? Det sägs ju också att det är aliens. Mm. Det är så mycket kring aliens, de här jävla alienserna.
Ja, alltså. Men du vet, aliens kan också vara, du vet, folk som kanske bodde på den här jorden innan vi kom hit.
Ja.
Om man inte tror på Big Bang och dinosaurier och att
man vet ju inte vad det är för något.
Vi vet ju inte, ingenting av det är ju bevisat. Och jag vägrar tro på det som bara står i böcker. För att det är så många gånger det har bevisats fel. Och jag tycker det är så, vi sitter inte här och säger att det vi tar upp i den här podden är sant. Det
absolut heter, inte.
För det var ganska många som var kritiska till det förr. Mm. Alltså när vi gjorde vårt förra konspirationsavsnitt. De bara, ni sitter och predikar till folk.
Det här är ju bara en annan teori och spekulera. Det kan också vara fantasi. Det är så här, konspiration är att man tänker att det finns en annan teori kring någonting. Och det säger inte att så här, ingenting vi säger, för att vi pratar om aliens och att vi tror på aliens, så konstaterar vi inte att de finns. Men vi måste, alla får tro på vad de vill.
Ja, och vi baserar ju på saker och ting vi har läst och vi har hört och saker vi har researchat på. För att ni märker ju att när vi pratar om konspirationer pratar vi väldigt fort.
Ja.
Jag börjar ju stamma för att mina tankar rullar och jag vill få ner allting. Jag vill bara berätta allt för er.
Ja. Alltså fattar du vad sjukt det hade varit om typ så här, ja, men vi säger typ om 10 år eller någonting. Så kanske det har gått så långt liksom med allt det här och du har kommit ut med aliens att kanske vi börjar leva med aliens. Alltså man vet inte. Och det är också så här, vad är de? Vem är de? Vad gör de? Hur ser de ut? Du vet, vad kan de göra? Du vet, med tanke på att de har byggt de här liksom rymdfarkosterna. Fattar du vad för teknologi de sitter på där uppe? Alltså så här, hur fucking smarta är de här egentligen?
Det är ju många spekulationer kring att de tror att vi inte är redo för dem.
Ja, det är ju det.
Vi är inte redo för hur smarta de är, hur de tänker, hur deras teknologi. Hur vet vi att de inte är här men att vi bara inte kan se dem?
Exakt.
Alltså hur vet vi att de inte lever på våran jord fast i ett parallellt universum där vi inte kan se dem?
Ja, de kanske ser oss.
För man kan ju böja tid och rum. Då kommer vi in på det här med mörkerhål. Alltså svarta hål som finns ute i rymden. Som tar dig någon helt annanstans.
Mm. Och det är så sjukt.
Så hur vet vi att de inte är här?
Nej. Hur vet vi att vi inte lever i en liten sån här snökula som man kan skaka med snö i och de sitter och tittar på oss?
Ja.
Vi kanske bara är deras experiment.
Vi kanske är skapta av dem.
Ja.
Nej, men jag kan sitta och dalta på det här hur länge som helst. Alltså, jag får panik. Jag tycker det här är så kul. Alltså snälla, säg till vad ni vill höra mer om. Det här var lite mer Alien och Area 51 djupdykning om ett, bara om just Bob Lazar har vi pratat om nu.
Men vi kollade på den dokumentären, så vi var ju helt insatt i den här liksom med honom. Men det älskar vi. Vi fick ju extremt bra respons på vårt förra konspirationsavsnitt och vi har fått så mycket DMs, både jag och Diana, där det varit såhär, snälla, mer konspirationer. Jag satt helt fast, jag satt med gåshud, jag har lyssnat på det flera gånger, så det var skitkul. Och vi älskar ju verkligen att prata om det, så det är skitkul att höra att ni uppskattar det.
Mm. Och det finns så många olika ämnen kring det här som vi vill djupdyka i. Alltså jag vill prata om just det här med Illuminati, typ som att det handlar om djävulstyrkan. Mm. Just det här med att det är vissa hertz i låtar som kan göra dig deprimerad för att kontrollera din hjärna. Där, men typ Super Bowl, att det har varit Coca-Cola. De har använt de här hertzen i reklamfilmer som gjort att du har blivit sugen på Coca-Cola utan att visa dig Coca-Cola. Mm. Där det också kommer ner till att typ monster, energidrycken Monster, att symbolerna den har, det är ju latin för sex, och det är 3 sexor, 666 står ju för djävulen. Vi kan prata om Illuminati i form av att dollarsedeln har en pyramid på sig.
Ja, med det här ögat, the almighty eye.
Yes, vi kan prata om New World Order, där det finns grejer som har läckt ut som vi kan forska mer om, trots att 90% verkar vara raderat från internet.
Vi kommer ju vilja prata mer konspirationer. Det var kul att höra vad för typ av konspirationer ni hade velat höra och vad ni känner såhär, det här är så intressant, och vi vill ju prata om alla olika, men det är kul också att veta vad ni liksom föredrar.
Precis.
Tänker
precis.
Vi.
Kommentera på vår Facebook-sida Real Mellanrum Talk eller på vår Instagram realtalk.podden vad ni vill se.
Yes, det här var allt för den här gången.
Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar.
Ja, ni är bäst.
Och hörni, god jul på
ja,
er.
Ja, god jul. Oh my god, det är jul nästa vecka.
Ja.
Åh, vad mysigt. Jag längtar. Spela bingolotto, äta knäck.
Uppe sitta kväll. Baka.
Åh, vad mysigt.
Jag vet att det här året har säkert varit ett väldigt tufft år för många av er. Alltså det många har blivit av med jobbet. Många har haft konstiga familjeförhållanden. Ni kanske har mamma, pappa i riskzon. Ni kanske inte kan umgås med varandra. Många kanske sitter i karantän. Många jobb har lett till att väldigt många jobbar hemifrån. Jag vill bara att ni ska veta att det här kommer också att gå över.
Ja.
Vi lever i en sån sjuk pandemi just nu som ingen har någonsin kunnat förutspå, där vi inte ens kan åka 3 personer i en hiss. Alltså man vågar inte ens skaka hand med folk. Jag vågar inte hosta på gatan utan att få blickar på mig för att jag råkar sätta kola i halsen. Alltså, jag vet att många av er går igenom en tuff period just nu med allt det här som händer, och på det hela så är det väldigt mörkt där ute.
Ja, det
är inget solljus, och jag vill att ni ska veta att oavsett vad, this too shall pass. When it rains, it pours, men efter regn så kommer solsken.
Ja.
Ni är fantastiska.
Snart är det nytt år, nya tag.
Nytt år, nya tag.
Och vi ses snart igen.
Vi älskar er.
Älskar er.
Puss, puss. Nej. Nytt år, nya tag.
Ja.
Så glöm inte att ha ett fantastiskt år.
Ja.
Och glöm inte heller att följa oss på våra sociala medier.
Vi har realtalk.podden.
Vi har Facebook-sidan realtalk. Vi har min YouTube, Diana Moseni.
Och vi har mig på Instagram, Emma Linnea Hellström.
Och jag heter Diana Moseni på Instagram.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Vi ses snart igen.
Puss, puss.
Of I Like Radio. I Like Radio.